podden Harrisons dramatiska historia är tillbaka med ytterligare en säsong. Dick och Katarina vänder blad för nya tider och nya historier.
Vi har kommit till senmedeltiden som inleds just med Diket Öden.
Och jag är för en gångs skull jätteglad över att det inte var jag som skulle dra citatet.
Nya avsnitt av Harrisons dramatiska historia varje torsdag på historia.nu eller där poddar finns.
Men det hon sedan för med sig i sin debutsamling är ett nytt sätt att skriva dikt på. Och i den debutsamlingen, som är kanske den som också folk mest läser idag, det är också den mest omfattande. Så där finns alltså allt möjligt, men bland annat till exempel en jättekänd dikt som heter Vierge Modern, som idag skulle kunna kallas för en queer dikt.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Edith Södergrans poesi inledde modernismen i Norden. Självmedveten om sin unika röst trotsade hon konventionerna och passade aldrig riktigt in i den svenskspråkiga kulturvärlden i Finland. I Sverige uppmärksammades hon först efter sin alltför tidiga död. Edith Södergran fick en elitutbildning i Sankt Petersburg, men hennes liv bröts i tu av den ryska revolutionen och den nya gränsen mellan Ryssland och Finland. Familjen, som var svenskspråkig från Finland, förlorade sin förmögenhet i den ryska revolutionen. Men ännu värre var att Edith Södergran blev sjuk i tuberkulos redan i ungdomen. Agneta Räikkönen doktorerade på Edith Södergran, och Agneta har skrivit flera böcker om Södergran och är aktuell med böckerna Edith Södergran, Stjärnfångerskan samt Edith Södergran, Världen är min. Och den gjorde du tillsammans med...
Jag gjorde den tillsammans med en väninna, Eira Sillanpää, som har ett jättespännande galleri / antikvariat i Helsingfors som heter Laterna Magica.
Med svensk litteratur då? Eller svensk språk litteratur?
Alltså hon är specialiserad egentligen på konst och fotografi, litteratur. Och hon har alltså böcker på alla möjliga olika språk. Mycket på engelska, men både svenska och finska. Och hon tog kontakt med mig för att hon hade hittat Edith Södergrans fotografier på nätet.
Just det, Svenska litteratursällskapet har lagt ut samtliga fotografier, eller?
Så är det, och man hittar dem på finna.fi.
En fantastisk databas som jag faktiskt varit och grävt lite i.
Alltså absolut, och särskilt fotografier, och jättemånga av de här fotografierna är ju fria. Till exempel Edith Södergrans. Men det ger ju också en sån här ingång till ett liv för 100 år sedan.
Just det. Det är kanske där vi ska börja, startpunkten. Det är ju faktiskt 100 år sedan Edith Södergran dog en alldeles för tidig död. Hon var sjuk i tuberkulos och hon var inte mer än 31 år.
Hon var 31 år och dog alltså 1923.
Edith Södergran, det är ett sånt där namn. Jag är inte så där jätteinne i poesi, får jag väl erkänna. Det var ju sånt jag ägnade mig åt i ungdomen kanske mera. Och sen har jag tagit en lång paus, men jag verkar komma tillbaka. Men det här namnet återkommer ju hela tiden. Det är ju inte så där att jag inte har hört talas om Edith Södergran, tvärtom. Jag har hört ganska mycket om henne. För att jag uppfattar henne som vår kanske mest omtalade svenskspråkiga poet. Hur kommer det sig att hon är så aktuell 100 år efter sin död?
Alltså det har egentligen en ganska naturlig förklaring. Alltså dels så där ur ett litteraturvetarperspektiv, för det är ju kanske det jag har som litteraturvetare, så handlar det ju om att hon egentligen förnyade på det poetiska språket. Före henne så var poesin i Norden, det var rim och meter och versmått och klara strukturer och också klara idéer om vad som man fick skriva poesi om. Och dessutom var det en väldigt manlig genre. Edith Södergran som bröt mot alla poetiska konventioner och började skriva poesi, alltså frivers, utan rim och meter.
Och det var ingen som gjorde det den här tiden?
Praktiskt taget ingen. Det hade funnits alltså experiment i Norden. Det fanns vissa poeter som hade gjort det, men inte liksom genomgående och inte som hon genast i sin debutsamling. Och hon började skriva om ämnen som för oss idag är lika angelägna. Det handlar om liv och död, om natur, om lycka, glädje, kärlek. Alla möjliga sådana ämnen som man kanske kan å ena sidan tycka att det är lite patetiska, men samtidigt är det helt klart sådana frågor som vi alla tänker på idag. Det är liksom grundfrågor. Och hon gjorde det på många sätt nyskapande sätt och ett sätt som också bringa, vad ska vi säga, skönhet i livet. Skönhet in i litteraturen. Men samtidigt var hon inte rädd heller för svåra ämnen, som just död till exempel.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is a paid advertisement from BetterHelp. As a podcast listener, you've heard from us before. Today, let's hear from our members about what online therapy has done for them.
I would recommend my therapist 1,000 times over. She has truly changed my life.
The day after my first session, my friends and family said I sounded like myself again for the first time in weeks.
You deserve to invest in your well-being. Visit BetterHelp.com to see what it can do for you. That's BetterHelp.com.
Det här är ju ingen litteraturpodd i den bemärkelsen, utan mer en historiepodd. Så vi kommer ju mer fokusera på Edith Södergrans liv faktiskt. För att hon levde ju ett ganska speciellt liv. Men jag tycker hon rör sig i många intressanta historiska händelser som jag tänkte vi ska fokusera med. Men bland annat så växer hon ju upp i det förrevolutionära Sankt Petersburg. Mm. Som vid den här tiden är Europas fjärde största stad. Väldigt kosmopolitiskt. Och hennes familj är ju från Finland, men från det svenskspråkiga Finland.
Mm.
Det här är ju före man, det har jag fått lära mig, att man får inte kalla dem finlandssvenska, för det begreppet fanns inte när
Nej.
Hon levde riktigt.
Nej.
Men hur kommer det sig att det fanns så många svensktalande finnar i Sankt Petersburg här i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet?
Det var ju egentligen ganska naturligt, för att Finland var en del av Ryssland fram till 1917. Så det var ganska enkelt att ta sig dit. Finland var ju också ganska fattigt. Så jättemånga som på något sätt var äventyrslystna eller ville skapa sig en framtid på ett eller annat sätt. Så antingen så emigrerade de till Amerika, vilket många i Österbotten gjorde. Men många som kanske kom från de södra delarna av Finland, så Det bästa sättet på något sätt att skapa sig en framtid, kanske bli lärling någonstans eller få en utbildning eller någon slags arbete. Så det var ett bra sätt var att ta sig till Sankt Petersburg. För det var lätt. Och dessutom var mot senare delen av 1800-talet så var förbindelserna goda. Man kunde ta sig dit med båt, man kunde ta sig dit med tåg och bosätta sig där. Och en annan orsak var att det fanns sedan länge en ganska stor svenskspråkig minoritet i Sankt Petersburg.
Var de i huvudsak från Finland eller var de från Sverige?
Det var blandat. Jag tror att de huvudsak faktiskt var från Sverige, men jag kan inte säga exakta procenter. Men många var också alltså svenskspråkiga finländare. Och Edith Södergrans pappa kom ju från Österbotten. Men hennes mamma var andra generationens Sankt Petersburgare. Okay, ja. Så hon var född
där. Men svenskspråkig.
Och det var ganska vanligt. Till exempel Nobels fabriker i Sankt Petersburg. Så var en stor...
Alfred Nobel.
Så var en stor arbetsgivare för många nordbor. Men också, alltså, det vet man att till exempel under en viss tid så var alla sotare i Sankt Petersburg var från Finland.
Okej. Jag vet, vad beror det på?
Det måste jag säga, det vet jag inte varför, jag bara vet det. Mm. Det var kanske någon slags, jag vet inte, någon slags sätt då, att man höll det här jobbet inom sin egen minoritet. Jag kan faktiskt inte förklara varför. Men sen fanns det också till exempel hantverkarna, de här som jobbar hos guldsmederna Fabergé. Många av de här som gjorde de här äggen som var faktiskt svenskspråkiga finländare. Mm.
Men Edith Södergran, hon växer ju upp i en förmögen familj, eller hur? Hur kommer det sig att de är... Hur kommer det sig att de är förmögen?
Ja, det handlar om det att Edith Södergrans morfar... Så han hade en mekanisk verkstad i Sankt Petersburg och han blev liksom någon form av fabrikör. Så det gick mycket bra för honom. Så att han var en förmögen man. Och där ser man också på något sätt också de här klassresorna som man kunde göra för att Edith Södergrans mormor igen. Så hon hade tjänstgjort som piga. Och så hade hon då gift sig med denna Gabriel Holmros som han hette och gjort då liksom en klassresa så att Edith Södergrans mamma till exempel fick en mycket högborgerlig uppfostran och fick också gå i skola i en
kanske
av de
lättare,
fina...
Kanske lättare att byta klass också när man är utanför sitt eget land.
Det är möjligt. Det är möjligt för att man kan ju på något sätt så där uppdatera sin ställning. Man kan ignorera sin bakgrund och så kan man flytta in i en ny stad och så kan man uppdatera sig också klassmässigt.
Så Edith föds in i en förmögen familj och hon, som du sa, man kunde gå i småskola på svenska, men sin främsta utbildning får hon ju en mycket bra tysk skola som jag uppfattar. Elitskola beskriver du som.
Hon gick en elitskola, alltså hon gick inte i den här svenska småbarnsskolan utan hon fick någon form av hemundervisning först och sedan började hon i en tysk elitskola som hette de Deutsche Hauptschule zu St. Petri, så kallas för Petri-schule. Och det var en av de fyra tyska skolorna som fanns i St. Petersburg. Och det var dessutom en så kallad samskola både för flickor och pojkar, fast det var åtskilt, men de hade mycket, mycket goda möjligheter, mycket bra bibliotek till exempel. Och i festsalen i skolan så fanns det kakelugnar som Katarina den Stora hade donerat. Så
det var en fin skola.
Det var en mycket fin skola.
Då utgår jag från att hon borde ju rimligtvis bli flytande i tyska.
Det blev hon.
Svenska alltså, pratade hon hemma. Vilka språk pratade hon?
Hon kunde alltså prata sju språk.
Alltså flytande alla?
Mer eller mindre flytande. Tyska var hennes skolspråk, huvudspråk i skolan.
Och då utgår jag från att hon kan skriva bra på tyska också.
Hon börjar faktiskt skriva sina dikter på tyska. Så ungefär hälften av hennes bevarade produktion är på tyska. Men det är alltså under skoltiden och kanske dikter som inte nu har ansetts vara lika spännande som den svenskspråkiga diktningen. Men alltså hon kunde också franska. Franska lärde, var ju ett av språken som man lärde sig i skolan. Sedan kunde hon engelska. Hon fick undervisning i engelska i skolan, vilket var ganska ovanligt. Och hon studerade vidare engelska också när hon vistades på sanatorium i Schweiz för en privatlärare. Och så kunde hon italienska. Det studerade hon. Det vet jag inte hur bra hon kunde italienska, men hon kunde åtminstone läsa Dante på italienska. Så kunde hon finska. För att det var det språk man använde för att tala med tjänstefolk.
Och
det finns alltså texter också som hon har skrivit några stycken på finska, och den är ganska komisk för det är en sån här finsk-svenska.
Ja, så det är ingen utmärkt finska.
Ingen utmärkt finska. Ja. Och faktiskt alla de här språken så fick hon på ett eller annat sätt en undervisning i, men inte svenska.
Men sina första år, bor hon i Sankt Petersburg då eller?
Mm-hmm. Så hon är född 1892 och hon bor i Sankt Petersburg i princip tills 1914. Men före det så var hon ju flera år på olika lungsanatorier.
Hon bor ju här under en period i Ryssland då. Det revolutionära Ryssland nästan. Vi har ju någon slags... Jag blir aldrig riktigt klok på hur man definierar de här olika revolutionerna. Men man har ju en revolution 1905 som är mer, man kan nästan kalla en borgerlig revolution. Eller
ja, men den var ganska blodig.
Så det dog folk alltså.
Det finns alltså dikter som hon har skrivit där hon beskriver hur uppblåsta, alltså sådana uppsvällda lik flyter i nevan.
Och det här får hon se som barn då?
Det vet vi ju inte att så hon det faktiskt, men alltså det här skolområdet där hon rörde sig så var ju precis alltså vid Vinterpalatset och längs med Nevsky prospekt som är den här huvudgatan i Sankt Petersburg.
Det här är ju verkligen en brytningstid tidigt 1900-tal här. Finland utmärker sig på många sätt, men en sak som Finland utmärker sig, det är, jag tror det är första landet i världen som får en helt demokratisk, ja, demokratiska val redan 1906, då även kvinnor får rösta.
Eller då kommer den här reformen 1906.
Den trädde i kraft senare, eller?
Den trädde i kraft alltså 1906, men det var ju, vad jag minns, inget val det året. Men det här tvistar ju många om. Finland vill ju jättegärna vara först och störst på detta.
Men Finland kanske inte riktigt var demokratiskt i sig den här tiden.
Ja, men alltså det som jag har förstått är att det ju var länder som egentligen inte var självständiga som kunde införa sådana här mycket.
Okay.
Alltså det var ju Australien och Nya Zeeland.
För det var ingen som brydde sig om deras parlament?
Nej, det var det. Att det var liksom, sånt här kunde inte ske i Sverige eller i Storbritannien för att man hade en borgerlighet och ett kungahus och en liksom politisk ordning som var så konservativ. För att man brydde sig om det här att kvinnor ska inte få rösta för de är för klena för det här och det är för farligt. Man vet ju inte hur det ska gå. Medan sådana här regioner och länder som Finland som inte var självständiga så kunde göra det här därför att det var ingen riktigt som orkade bry sig. Och det som var unikt med Finland var ju inte bara det att kvinnor fick rösträtt utan de fick också ställa upp i val som kandidater. Det hände inte på annat håll och det som också gjorde att det var demokratiskt var ju det att det var alltså att alla oberoende av liksom stånd eller klass fick rösta. Efter en viss ålder. Och det fick man ju inte i Nya Zeeland eller Australien. Att det var ju liksom...
Så Finland var ju helt unik i det? Alltså.
Finland var helt unikt.
Tror du att det här påverkade Edith Södergran på något sätt?
Det gjorde det absolut. För att fast det här att skriva en biografi om henne är ju ett pussel med... Där jättemånga bitar saknas.
Jag kanske ska berätta det, att hon när det började dra ihop sig, när hon insåg att hon inte skulle leva så länge till, så verkar hon vara väldigt angelägen om att mycket av materialet skulle bort.
Så är det, alltså hon brände ganska mycket, alltså hon brände alla brev hon fick. Hon brände också en hel del manuskript och dagböcker till exempel vet man ju inte om de fanns, men om det fanns så är det också alltså försvunna. Så man vet inte egentligen vad det var som försvann.
Så det är svårt att vara en biograf?
Det är lite svårt, ja. men alltså, man kan berätta om hennes liv genom det, till exempel berätta vad Petersburg var för ett ställe och vad som hände omkring. Men det finns faktiskt ett diktamenshäfte på engelska när Södergren studerar engelska i Schweiz. Så hon skriver en liten essä om det politiska systemet i Finland.
Så hon är politiskt medveten?
Hon är politiskt medveten och politiskt intresserad, och hon är ju helt klart liksom en... Man kan kanske inte kalla henne en kvinnosakskvinna, och man kan inte riktigt kalla henne heller feminist. Men motsvarigheten till detta så var hon redan mycket tidigt, och hon är mycket intresserad av kvinnors rättigheter. Och så här, så att hon skriver nämligen om den här politiska reformen och om kvinnlig rösträtt. Och sen skriver hon också i ett brev att nu har hon röstat. När hon blev myndig när hon var 21, och sen berättar hon i ett brev att nu har hon röstat.
Så det var en stor händelse?
Det var en stor händelse. Ja. Men hon berättar inte vem hon röstar på. Så det är ju
Även om hon inte var då feminist i traditionell mening, så var hon ju oerhört självmedveten ung kvinna.
Mycket.
Alltså på ett sätt som jag föreställer mig var ovanligt så här tidigt på 1900-talet. Det var ju knappt som man... Det är inte så länge man har fått längre utbildning eller någonting.
Ja, det kan man helt lugnt säga. Jag tror att en del orsak är skolan. Alltså att hon fick gå i en skola där bildningsnivån var jättehög och möjligheterna var stora för henne att bege sig ut i världen. Så att hon avlade aldrig studentexamen, men meningen var det. Och säkert alltså flera av hennes skolkamrater så började studera på universitet.
Redan 1909 så blir hon diagnostiserad med tuberkulos, som var en väldigt allvarlig sjukdom i den här tiden.
Mm. Det var väldigt långt alltså en dödsdom. Ja.
Och hennes pappa hade dött i tuberkulos.
Hennes pappa hade dött i tuberkulos, och den diagnos hon fick var mycket allvarlig. På det sättet var en konstig sjukdom att, om jag har förstått saken rätt, så var det så att alla var smittade.
Alla var smittade?
Alla var smittade, men det var bara vissa som fick,
alltså, där sjukdomen bröt ut. Aha.
Och varför det är så det vet jag faktiskt inte. Min tanke är att jag ska försöka ta reda på mer om tuberkulos och kanske skriva mer.
Vi utlovar ett avsnitt i framtiden om tuberkulos. Det har vi faktiskt diskuterat. Men du var väldigt noga med att du vill inte göra det till fokus i den här podden, att hon var sjuk. För hon var ju allvarligt sjuk.
Hon var allvarligt sjuk, men kanske inte så sjuk som man kan tänka sig att hon var. För att det är intressant att följa henne. Först är hon alltså på Nummela sanatorium som ligger utanför Helsingfors.
Och är det ett bra sanatorium?
Det var det bästa sanatoriet i Finland.
Kan bara kort beskriva vad ett sanatorium är?
Sanatorium är ett... det har också kallats för kuranstalt för att det lät bättre. Men sanatorium var liksom kanske... Det kommer ju från sanitet och så här, alltså någon slags renlighet. Men det var ett sätt att plocka ut de här sjuka människorna på sätt och vis ur samhället och vårda dem för kortare eller längre tider. Och det här handlar också mycket om hur mycket pengar man hade till förfogande. Alltså det fanns fripatienter.
Var man fattig fick man ingen behandling?
Men man fick, alltså det fanns fripatienter, men det fick liksom lite annat, det fick bo på ett annat sätt. Och hade man mer pengar så kunde man få ett enskilt rum. Men i princip så vistades man alltså på de här sanatorierna, som ofta var belägna i någon slags tallskog eller på högre höjder. Och särskilt i Schweiz så var det var liksom verkligen sanatoriernas eldorado, för att man upplevde att om man var högt uppe liksom i bergsluft så är den renare.
Men det är ju väldigt, vi ska inte fördjupa oss för mycket i det här nu, men det är ju en väldigt litterär sjukdom. För jag tänker liksom Kafka och sen romanen, vad heter den, Bergtagen av Thomas Mann.
Ja, det finns mycket skönlitterära kopplingar till tuberkulos, och det handlar om egentligen mycket en sån här romantisk föreställning av en estetiserad död.
Att det är härligt att dö.
Ja, och det är så vackert. för de är så vackra, de här bleka och hålögda personer, och så poetiska. Och det är ju särskilt en poetisk, alltså poeternas sjukdom.
Men det måste ju vara en fruktansvärd död egentligen, för att det påverkar ju alltså inte kunna andas ordentligt. Det är ju fruktansvärt.
Men det har också en sån här, vad ska vi säga, en koppling, det här att, det här att man inte kan andas, att den här sjukdomen lägger sig i lungorna och liksom i, det här, i andningsorganen, så har ju med andlighet att göra, att man liksom tänker sig att det finns en koppling till det här, till den spirituella sidan. Så det är också därför som tuberkulos får en sån här, liksom, myterna kring tuberkulos har byggts upp kring det här, att det är en så eterisk. Och sen upplevde man ju också att man hade levde ett liksom hetsigare liv, för att man visste att man skulle dö snart.
Du säger att det drabbar unga människor också. Kan jag föreställa mig de här sanatorierna, särskilt de här exklusiva sanatorierna i Schweiz, att det måste ju ändå ha varit ett intressant socialt liv där, en massa unga människor som tror, som kanske ska dö snart, som kanske ändå vill hinna med att leva lite.
Ja, det var ju den tidens Tinder. Kan man tänka sig.
Ja.
Alltså det var mycket möda sattes ju på det här att hålla de här olika könen åtskilt.
Det måste ha varit svårt.
Det var svårt, men alltså det var ju små världar i sig, och man hade olika teaterföreställningar och musikföreställningar och mycket liksom. Det fanns mycket kultur på de här sanatorierna.
Ja, för att Edith, hon är ju först här i Finland, men sen åker de, i och med att de är förmögna, så har de ju möjlighet att söka sig till de bästa klinikerna, och de ligger ju i Schweiz, eller hur?
Alltså det var ju en uppfattning att det var så. Normalen var ju säkert ett hur bra sanatorium som helst, men man trodde alltså att vården var bättre i Schweiz, för att de hade en längre erfarenhet av sanatorievård, och sen var man ju liksom uppe i bergen. Men vården var i praktiken densamma, för det fanns ingen medicin. Utan det var den här stränga regimen som var promenader också ute och så här. Det var enda behandlingen.
Men det blir väl ändå som någon slags extra universitet för Edith Södergran det här i Davos. Som, hon är väl nästan där i, vad är det, ganska lång tid.
I ett och ett halvt år.
Ja
alltså i två etapper. Alltså hon åkte hem emellan. Och det är ju möjligt att hon hade åkt tillbaka om inte första världskriget hade brutit ut. Men i princip så var hon så gott som friskförklarad när hon skickades hem. Men tuberkulos är ju en lömsk sjukdom på det sättet att den kan liksom, den kommer och går. Och den kan bryta ut igen i samband med någon infektion.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today.
Vilket år är de blir hemskickade då, i princip?
Det var 1914.
1914, ja. Så då är det när första världskriget bryter ut.
Mm.
Men vad som händer här med första revolutionen, och sen utropas ju Finland självständigt i december 1917, eller hur?
Ja.
Och sen utbryter ju
inbördeskriget
i Finland. Januari, eller?
Ja. Ja. Och men pågår hela vintern och ända till maj.
Ett oerhört blodigt. Vad jag har förstått så är det i princip blodigare än spanska inbördeskriget, som ändå är det stora inbördeskriget i Europa.
Ja, det var fruktansvärt. Ja. Och mycket, och också så här, när det är ju också ett har på det sättet varit besvärligt i Finland att prata om det, därför att det hade så enormt stora konsekvenser för så många generationer. Genom det att i samma familj så kunde, när man då, det var röda mot vita, alltså sådana som var liksom på en socialistisk politisk sida, och så fanns det borgarna som var de här vita. Och i samma familj kunde det två bröder vara på olika sidor. Och i samma by så kunde det finnas familjer som var det ena och det andra. Och det, genom det att det var så blodigt och det var så många som dog, så väckte det här traumor som
tog generationer. Nästan fram idag.
Ja, nästan fram idag. Men också Södergran så blev ju då mitt upp i det här. Därför att just Raivola, när det var en järnvägsort, så var det ju ett sätt. Liksom,
en viktig
knutpunkt. Ja, eftersom den infiltreringen av liksom bolsjeviker från Ryssland som var ju stor.
Hur långt är det till gränsen från Raivola?
Ungefär 6 mil.
Ja, väldigt nära.
Det är mycket nära. Det är mycket nära. Så det är liksom inbördeskriget liksom utspelar sig ungefär på hennes gårdsplan.
Såg hon strider och så?
Det vet jag inte, men alltså, det fanns alltså arkebuseringar som skedde i byn, och det var en så liten by. Att jag vet inte om hon exakt såg någonting, men hon har skrivit till exempel en dikt som handlar om just detta, någon form av arkebusering som skedde där.
Men vad som händer här med självständigheten är också, det är ju att Karelen, där Raivola ligger i, det blir liksom en slags gränsbygd. Från att det varit en järnvägsknut mellan, i princip inom samma imperium, så blir det en gränsbygd. Vad blir liksom konsekvensen av det?
Det som är intressant med Södergran är ju det här liksom tänkande centrum och periferi. För att på sätt och vis har hon rört sig i centrum. Hon har rört sig liksom, vuxit upp i Sankt Petersburg.
Ja, Europas fjärde största stad.
Ja, och sedan i Schweiz, och hon har besökt Berlin, och hon har besökt München, och hon har rört sig liksom, hon är en urban person. Sen plötsligt så blir hennes liv på sätt och vis i periferin. Det blir ännu mer i periferin i Raivola genom det att det blir en slags gränszon. Alltså åren efter Finland blev självständigt, så drar man ju upp en gräns mellan Ryssland och Finland som inte har funnits alltså på flera hundra år. Och plötsligt också så kaos i Sankt Petersburg var enormt. Södergran, som är van liksom att hon kunde ta tåget in på morgonen och köpa hatt och böcker i Sankt Petersburg, så hon kunde ju inte längre göra det.
Så hon kapas ifrån den här stora metropolen? Det.
Men också alla andra människor som är vana har rört sig, för Raivola var en ort också för petersburgsk borgarklass. Så de hade sina datchor eller sina sommarvillor där. Och hela orten levde på det att det kom liksom förmögnare människor på somrarna och behövde olika typer av tjänster. Så det betydde ju att de människor som, liksom den finska befolkningen som levde kvar där i gränszonen, så drabbades ju av fattigdom.
Det blev fattigt.
Det blev fattigt, och också 1917 lär ha varit ett missväxtår. Det var hungersnöd. Och hela liksom det sociala systemet kollapsade. Och det som också hände var en konsekvens av det här med gränsdragningen, var ju det att det var ju en förfärlig massa flyktingar som rörde sig bort från Ryssland, som tog sig över till finska sidan. Det var ju massor med människor. Inte minst liksom alla alltså högborgerliga, adliga, som försökte liksom fly. Så det var ju en enda liksom villervalla av olika människor som tog sig bland annat via Raivola vidare ut i Europa. Så att Finland var ju en jämn ström av flyktingar av olika slag som tog sig över. Och det är också sådant som man ser hos Södergran att hon har ett poesialbum där hon då samlar autografer och så här. Och det är en hel massa som just 1917-1918 skriver i hennes böcker, och det är personer som man inte riktigt vet vad de
hade henne, för relation. Hennes liv blir väldigt begränsat av det här egentligen. Som du säger, förut kunde hon åka in och köpa hattar och böcker på morgonen liksom till Petersburg och sen tillbaka. Men den möjligheten försvinner.
Den möjligheten försvinner.
Och Helsingfors försvinner. Blir inte det där naturliga stället för henne.
Nå, Helsingfors till. Är också periferi. Ja. Alltså att det är också på något sätt när man tänker så att på Södergran så är det ju så här för oss kanske idag konstigt att man tänker att att Helsingfors var ju kanske också en slags metropol, men det var det ju inte. Att det var liksom
mycket mindre.
En mycket mindre stad och liksom kulturlivet i Helsingfors var inte då speciellt omfattande och så att den här närheten till liksom den ryska kulturen, den ryska litteraturen, musiken, hela den biten så kapades bort. Och det är också spännande tycker jag med Södergran också i det här gränslandet att tänka på henne, att vad är hennes nationella identitet egentligen?
Ja, vad är hennes nationella identitet?
Den är komplicerad för att hon skriver också i en dikt att vad är mitt hemland? Är det den kärnbeströdda Finland? Men det är tveksamt alltså, för att hon är det här att man också kunde leva i den här subkulturen i Sankt Petersburg, så kopplingen till Finland, det glömde jag att nämna, den var också på det sättet administrativ, att man fick inte rösta i ryska dumaval, utan man röstade i Finland. Så att man liksom hade den politiska kopplingen till sitt hemland, fast man aldrig hade satt sin fot nödvändigtvis.
Även andra generationer.
Alltså. Också andra generationen, så man liksom kopplades, man blev finsk, på sätt och vis en finsk medborgare. I den mån man kunde bli en sådan. Man var inte en rysk medborgare. Så liksom hela den här nationella identiteten liksom ur en politisk synvinkel är komplicerad. Men sen också det att vara en minoritet i minoritetens minoritet. Att vara en svenskspråkig finländare.
I
Sankt Petersburg eller i Karelen som var dominerande finskspråkigt. Så det är märkligt. Att så som finlandssvensk har man också en konstig identitet.
Jag menar, hon borde ju uppenbarligen vara helt flytande i tyska. Varför väljer hon att skriva poesi på svenska? Ja, det är ju hennes språk som hon har pratat i hemmet, eller hur? Men ändå.
Alltså det är det språk som jag tror att det är hennes känslospråk. Hennes identitetsspråk. Och det väljer hon eftersom det är hemspråket. Det är liksom det som ändå är närmast hennes identitet.
Men det finns dikter på tyska och så, eller hur?
Det finns dikter på tyska, men hon publicerar sig aldrig på tyska. Och de här dikterna, de är också ganska tydligt alltså påverkade av Heinrich Heine till exempel, som hon läste i skolan. Så de är inte på samma sätt. De är tematiskt kan de vara intressanta och originella. Jag menar, hon har skrivit till exempel en dikt på tyska om diktjagets egen obduktion. Och det tycker jag är ganska häftigt av en tonåring att skriva en sådan dikt. Men när hon väljer att ge ut sina böcker så väljer hon att göra det på svenska i Finland. Hon kunde ju också ha vänt sig till Sverige. Mm. Det gör hon inte. Hennes relation till Sverige.
Hon har ingen relation till Sverige.
Hon har ingen relation i Sverige. Det enda man vet är att hon på sin resa till Europa så besökte hon Stockholm och hon besökte Skansen.
Ja.
Man vet att hon var på Skansen. Men det är ungefär allt. Hennes relation till Sverige är liksom ingen alls. Det fanns ju alltså små finlandssvenska förlag i Helsingfors. Och det är där hon söker liksom sin bekräftelse som författare.
Mm. Mm. Men det är ju också en väldigt, jag menar, väldigt liten värld.
Det är pyttelitet. Det är jättelitet. Om man tänker så här, också de kritiker som fanns, det fanns ju nästan inga professionella kritiker. Att de flesta som recenserar hennes böcker så skriver om allt möjligt. Men det fanns massor med dagspress. Alltså varje liten håla i Finland hade en egen liten tidning. Så det finns mycket recensioner. Så hon fick ju egentligen mer recensioner än vad poeter får idag. För att det fanns så många tidningar.
Hennes debut, som bara heter Dikter, som kommer ut på på ett finlands... Ja, man,
finlandssvenskt förlag.
Får man säga finlandssvenskt förlag?
Ja,
nu får man säga det kanske.
Nu får man säga det när det är 1916.
Ja, just det. Men hon är ju något, jag vet inte om man ska använda ord som revolutionerande här, men hon är ju otroligt nyskapande här.
Så är det alltså.
Hon är ung, självmedveten.
Ja.
Hon, man kan ju ändå föreställa sig att en ung flicka som från Raivola, även om hon är uppväxt i Sankt Petersburg, man kan ju tänka sig att man skulle vara lite försiktig vid debuten, men det är inte så hon själv hanterar sin debut.
Nej, så är det inte. Alltså det som hon först gör innan hon debuterar är det att hon reser till Helsingfors med sitt dikthäfte och så visar hon den för olika, i hennes tycke, auktoriteter, bland annat en professor i estetik som inte tyckte om hennes dikter. Men hon ger inte upp utan hon vill testa sina gränser. Och sedan så får hon ett tips om att skicka det då till det här förlaget som är ganska nytt. Och så gör hon det och de antar hennes dikter.
Hur gammal är hon vid debuten?
Hon är 24.
Mm. Så ung kvinna.
En ung kvinna. Och egentligen så har hon inga kontakter. Hon kommer också helt utifrån. Att man tänker sig att ändå väldigt många av de som debuterat, så dels är det de kvinnor som har skrivit dikter och publicerat dikter, vilket de har gjort ändå i decennier, så de har kallat sina dikter för diktförsök eller sandpärlor. eller någonting så puttefnutt anspråkslöst. Ja. Mm. Och det här att det heter dikter så kanske också kräver en kommentar, för att de flesta debutsamlingar hette dikter.
Så det var inget konstigt?
Det var inget konstigt med det. Men det hon sedan får med sig i sin debutsamling är ett nytt sätt att skriva dikt på. Och i den debutsamlingen, som är kanske den som också folk mest läser idag, det är också den mest omfattande. Så där finns alltså allt möjligt, men bland annat till exempel en jättekänd dikt som heter Vi är modern, som idag skulle kunna kallas för en queer dikt.
Okej.
Okay. Alltså, som handlar om en transperson.
Är det så?
Ja.
Det är
ja.
Ingenting vi bara klistrar på med dagens ögon.
No, det är ju förstås det vi gör, men dikten börjar med jag är ingen kvinna, jag är ett neutrum.
Jag har hört hur fint du läser, du kanske tar och läsa den.
Vi är modern. Jag är ingen kvinna, jag är ett neutrum. Jag är ett barn, en page och ett djärvt beslut. Jag är en skrattande strimma av en charlakans sol. Jag är ett nät för alla glupska fiskar. Jag är en skål för alla kvinnors ära. Jag är ett steg mot slumpen och fördärvet. Jag är ett språng i friheten och självet. Jag är blodets viskning i mannens öra. Jag är en själens frossa, köttets längtan och förvägran. Jag är en ingångsskylt till nya paradis. Jag är en flamma, sökande och check. Jag är ett vatten, djupt men dristigt upp till knäna. Jag är eld och vatten i ärligt sammanhang på fria villkor.
Det låter ju väldigt modernt. Eller jag menar, nu är vi ju vana med sånt här.
Men... Nu är vi vana med sånt här, men då var man ju inte vana med sånt här.
Nu skulle alltså... man ha sådana här högtravande
ja, man rim var ju, och grejer. Man var ju vana alltså med Runeberg och Topelius. och Runeberg så där lite veka flickor med rosenröda kinder som rådnar ännu mer
av den första kyssen. Det här är ju en annan kvinna.
Det här är en annan kvinna och det är liksom kanske ingen kvinna alls.
Men det är samtidigt så mycket självförtroende, känner jag. Man blir väl nästan förvånad med tanke på att hon ändå lever ett ganska begränsat, som jag uppfattar ett begränsat.
Men det gjorde hon kanske egentligen inte, för det som är hennes referensram är till exempel Der Sturm, som hon förmodligen råkade haka på i när hon var i Schweiz. Alltså Der Sturm var både en tidskrift och ett galleri i Berlin. Och Der Sturm så samlade, de publicerade till exempel Per Lagerkvist och Strindberg. Men också alltså Oskar Kokoschka illustrerar, Picasso illustrerar och liksom alla de här som startar upp med olika ismer, expressionism och alla möjliga konstnärer, både bildkonstnärer och författare, så samlades kring det här galleriet och den här tidskriften. Så hon var på något sätt medveten om att det är det här som sker i Europa. Det här visste hon om, men det visste ju inte...
Ja, men det är lite märkligt att den här ändå sjukliga kvinnan, så unga sjukliga kvinnan som bor i en liten håla i en gränsbygd, har bättre koll på den litterära utvecklingen i Europa än vad alla professorer och tidningsmän och kvinnor i Helsingfors och Stockholm hade vid den tiden.
Mm. Så är det. Alltså, det har ju dels med hennes bildning att göra, men framförallt med hennes språkkunskap.
Det finns ju andra finnar och svenskar som kan tyska och så vid den här tiden.
Men
ändå fascinerande.
Men jag tror att den kombinationen av hennes goda självförtroende, hennes öppenhet för vad som händer, för att också alltså tidningar och tidskrifter kunde man ju också hitta det här. Det fanns alltså det här, det som också är en del av hennes, det nya, nyaste nya med henne var ju det att hon förde in en helt ny syn på kvinnan, så någonting som kallas för den nya kvinnan.
Vad kännetecknar den nya kvinnan?
Den nya kvinnan var en sån som gick i... det här är den nya kvinnan. Jag har en bild framför mig faktiskt, men Edith Södergren fotograferar ju mycket och hon har fotograferat jättemycket skidande kvinnor. Och den nya kvinnan, så hon cyklar ofta. Men cyklande kvinnor hittar man inte på fotografierna, men däremot skidande kvinnor. Och det här är det finns speciellt en kvinna som Södergren fotograferar flera gånger, som har alltså sådana här knickerbockerbyxor, sådana här golfbyxor.
I princip manliga kläder.
Manliga kläder alltså, och kavaj och slips och skjorta. Och en kvinna som klär sig bekvämt, skippar korsetten, skippar den långa klänningen eller kjolen.
Och ser väldigt självmedveten.
Ja, och är praktiskt klädd. Att skida är också ett sätt att liksom vara fri. På samma sätt som att cykla. Det ansågs ju också vara skandalöst för kvinnor när de börjar cykla. Och den här nya kvinnan, hon röker cigaretter. Hon kanske också går på jobb. Hon har ofta, kan ha ett kontorsjobb eller någonting. Hon har egen ekonomi. Hon behöver inte någon man för att skapa sig en identitet i världen. Hon behöver inte gifta sig. Och det är den här kvinnan som kommer in, och hon kommer in liksom med storm med Södergrens poesi vid den här tiden.
Men där, samtidigt här, man kan säga det, den här diktsamlingen, den får ju ett väldigt blandat mottagande, får man väl säga. Och många är ju direkt raljant emot den. Det kanske inte är recensenter i den meningen, utan mer kåsörer.
Så är det. Alltså hon, det kallas ju för dårdikter.
Ja, det är
alltså
ganska hårt
för att man begriper inte alltså vad hon skriver. Men samtidigt är det ju det att kritikerkåren var jätteliten, men de som är professionella, mer eller mindre professionella kritiker eller författare, de var ju ofta både och. Så de förstår att här är någonting oerhört spännande som händer, men de kan inte förklara vad det är.
Nej, de har att inte orden för det.
De har inte orden för det, och de kallar det för futurism.
Vilket det ju inte, i så här efterhand skulle man inte beskriva det som futurism.
Nej. Eller expressionism. Så man vet liksom inte riktigt vad det är, för det finns ingen namn på det ännu. Men de vet att här är någonting, och särskilt också att alltså hennes förläggare förstår ju att det här är någonting otroligt som kommer. Och särskilt med den andra diktsamlingen som heter Septemberlyran, som är ännu mer revolutionerande. Därför att i den så skriver hon på sätt och vis ett manifest. Den har en inledning, vilket diktsamlingen alltså, inte brukar ha.
Hur vanligt var det att man skrev manifest som en individ? Brukar man inte vara ett kollektiv som skriver
man
manifest?
Man kunde vara ett kollektiv, men alltså vissa var ju nog alltså en individ.
Vad är ett manifest i det här sammanhanget?
Alltså det är en slags, vad ska man säga, konstnärlig förklaring. Det publicerades ganska ofta. Jag menar, ett av det mest berömda är kanske det futuristiska manifestet som skrevs av italienare Marinetti, men publicerades i Le Figaro i Frankrike. Och det är liksom där han gör en slags konstnärlig programförklaring över hur konsten ska vara. Att man ska bryta sig ur alla konventioner. Man ska skapa sin konst liksom utan att teoretisera eller falla tillbaka på några gamla uppfattningar. Utan man ska liksom låta det bara komma så här. Att det kommer ur ryggmärgen ungefär. Att man ska inte reflektera så mycket. Utan det, och samtidigt ska man då bryta mot alla upptänkliga äldre konventioner.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Keke Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hon får ju en väldigt speciell vänskapsrelation, får vi väl ändå kalla det, med en kvinnlig kritiker och författare och dramatiker är hon väl också, eller ja. Hagar Olsson.
Mm.
Så, alltså, det är nästan plågsamt att läsa om det här, Agneta, för jag känner att hon verkar vara väldigt svår att ha att göra med Edith Södergran.
Så är alltså, det mycket svartsjuk, mycket possessiv.
Nästan förkvävande vänskap.
Alltså, ja.
Och det är hennes villkor. Och den här Hagar, som är i allra högsta grad en kvinna i karriären som tar för sig på ett helt annat sätt än vad Edith gör och befinner sig i Helsingfors och gör spännande saker och åker till spännande ställen. Hon är ju i princip, Edith är svartsjuk på henne.
Mm.
Det är nästan som man undrar hur deras relation egentligen var där.
Det var nog jättekomplicerat och mycket, mycket så här mycket starka känslor fram och tillbaka.
Men det känns inte som att hon liksom kan komma in i den här kulturvärlden riktigt, för det är också som hon åker runt och träffar folk i Helsingfors och sådär.
Hon är så annorlunda.
Hon är så annorlunda, hon är så udda. Folk vet inte riktigt vad de ska göra med henne, för
så är det.
Hon verkar allmänt undlig.
Ja.
Är det hårt att säga det?
Nej, du har alldeles rätt. Du har alldeles rätt. Alltså hon var, alltså jag försöker tänka så här utan att nu liksom överpsykologisera, för det tror jag är lite farligt. Men alltså hon växte upp som ett ensamt barn. Och hennes mamma hade också varit ett ensamt begåvat barn. Och det här att man får liksom all uppmärksamhet. Och Edith Södergran hade liksom, det fanns ingen som kuva henne.
Nej,
eller kvävde henne.
Hennes mamma var väldigt stöttande.
Alltså. Mycket. Och sen försvann den här pappan ur bilden. Alltså det var inte bara det att han dog, utan redan före det så var han icke närvarande av olika orsaker. Så att jag tror att det liksom, Edith Södergran fick, min teori är att hon växte upp i en slags Pippi Långstrump-tillvaro där allt var möjligt. Det fanns liksom inga gränser för vad man kan åstadkomma som kvinna. Eller som människa. Och när världen blev så begränsad för Södergran, när hon blev utan pengar, hon kunde inte resa, hon hade inga möjligheter längre, så blev den här vänskapen med Hagar Olsson allt. Och det här var ju liksom 1919 framåt. Men samtidigt så en stor del alltså av de bevarade brev av Södergran är till Hagar Olsson, riktade till Hagar Olsson.
Hon skriver ofta och långa
och passionerat under flera dagar. Men sen blir det långa pauser på flera månader och det vet man ju inte, att handlar det om det att hon inte skrev eller hade de här breven försvunnit. Men sen vet man också att hon korresponderar med andra personer, men de breven förstördes, har förstörts av olika anledningar. Så man har bara liksom den här korrespondensen som är faktiskt ganska plågsam att läsa, för att det är så mycket väldigt positiv, possessiva
känslor. Du har väl varit redaktör för en bok om
jag har gett ut alla
brev.
Hennes brev, ja, som alla som
finns kvar.
Som finns bevarade. Och det är knepigt, därför att författare överlag och konstnärer överlag så skapar ju sig en persona i sin korrespondens. Det är ganska allmänt. Så man vet ju egentligen inte att, eftersom Hagar Olssons egna brev till Södergran är förstörda, det var sånt som Södergran själv förstörde, utan det är bara den ena vägen då, Södergrans egna brev som finns kvar, så vet man ju inte att hur mycket är det här den äkta Södergran, den riktiga Södergrans personen. Eller handlar det här om en slags persona som hon bygger upp i relation till Hagar Olsson? Som,
för hon vill imponera på Hagar Olsson.
Som vill imponera. Mm. Så det finns också hela tiden en sån maktkamp mellan de här två. Att vem är lärjungen och vem är läraren här? För att båda hade väldigt liksom starka uppfattningar om sin egen betydelse.
Mm. Ja, hon var ganska självmedveten också, Hagar Olsson.
Så, alltså, så är det med all orsak, för att hon var, som jätteung så blev hon alltså fastanställd litteraturredaktör, litteraturkritiker vid en dagstidning, och det fanns alltså jättefå sådana tjänster. Och som ung kvinna så mycket snabbt så byggde hon upp en identitet som kritiker, vilket också är att konstruera en persona.
Ja, i plats där det inte fanns så många professionella.
Så är det, och det ger varandra mycket, men det tar också.
Men sen är det som tyckte jag var plågsamt när jag läste din bok också, det är ju det här, ju längre den här relationen går, på slutet så vill inte ens, för hon Edith tjatar hela tiden på att Hagar Olsson ska komma och hälsa på. Mm. Men till slut, hon vill inte åka dit, hon har alltid med sig något förkläde i princip. För att då håller, underförstått, för då håller hon sig i schack då, Edith Södergran.
Ja.
Eller?
Alltså jag tror att det fanns alltså en någon form av, på sätt och vis en kärleksrelation mellan de här två, men inte liksom en fysisk sådan. Så det är liksom på något sätt tydligt att Södergran, hon vill på sätt och vis äga Hagar Olsson. Och vill ha,
men Hagar Olsson vill inte, hon vill inte,
nej,
bli ägd.
Alltså. Nej, hon vill inte bli ägd, och hon, nej, vill liksom ha all uppmärksamhet. Och det som förmodligen Edith Södergran inte vet är ju det att Hagar Olsson, det vet alltså Södergran att Hagar Olsson är förlovad med en annan litteraturkritiker, en man. Men samtidigt har Hagar också relationer med olika kvinnor. Alla de här kvinnorna har tuberkulos och dör ganska unga. Och det är någonting som också är på något sätt ett upprepande mönster. Att å ena sidan har Hagar Olsson enorm basilskräck. Hon är livrädd för att bli smittad. Men samtidigt dras hon till de här kvinnorna som har lungtuberkulos.
Märkligt alltså.
Det är mycket märkligt. Så Hagar Olsson är en oerhört spännande person som också skulle behöva en
som
ny
lever,
biografi.
Hon lever ända fram till 1970-talet.
Ja, ja.
Så att hon har en lång karriär.
Det. Mycket lång. Och mycket, mycket spännande och komplicerad person. Men det här är de har nog en jobbig relation som sen till slut han utmynnar kanske i det att Edith Södergran ger upp. Hon liksom satsar på andra kontakter.
Hon dör ju 1923.
Mm-hmm.
Och det är ju bara för att liksom den här relationen, större del av det som bevaras får inte Hagar Olsson ta hand om då, när man ska ta,
nej,
hand om kvalitet, det litterära arvet, utan det är en annan, vad heter han, Diktonius?
Elmer Diktonius, som är en annan av Edith Södergrans vänner. Mm. Som hon, alltså hon blir bekant med honom
också
bara
2 år.
Också en diktare, författare, musiker. Och hon blir bekant med honom 2 år innan hon dör. Och han blir på något sätt hennes nya förtrogna. Men då är liksom dynamiken en annan.
Det blir inte riktigt det här självförbrännande. Liksom.
Nej, och inte heller liksom det här starka passionen. finns inte där. Men det är Diktonius som får alltså Södergrans kvarlåtenskap när hon dör, alltså 1923.
Vid den här tiden, 1923, i Sverige, känner man till Edith Södergran då?
Egentligen inte riktigt. Inte nej. Alltså, när Södergran
för i Finland är hon ju ändå där är hon ett namn, eller hur?
No, inte heller jättestort. Nej. Alltså, under sin livstid så fick hon en recension i Sverige och en recension på finska. Alla andra recensioner är alltså i finlandssvenska tidningar.
Och idag anser vi hon var en av våra främsta poeter.
Så är det. Men alltså det är först kanske just så här 1925-27 som det kom. Dels så kommer det ut en postum diktsamling som Hagar Olsson och Elmer Diktonius gör tillsammans, men som Hagar Olsson sedan roffar åt sig och publicerar utan att nämna Diktonius namn. Och den här kommer 25, den heter Landet som mycket är. Och så kommer det en bok som heter Min lyra, som en annan författare ger ut, Jarl Hemmer, som var också en sån här yngre poet som var mycket intresserad av Södergran, och han gjorde ett dikturval. Och den här Min lyra, så den kom ut kanske 1929, 28 eller 29, och det är den första boken som kommer i Sverige. Så den kom ut också på ett förlag i Sverige. Och det är då hon slår igenom, Södergran slår igenom i Sverige. Och till exempel Gunnar Ekelöf sedan på 1930-talet. Södergrans betydelse för Gunnar Ekelöf kan alltså inte överskattas. Alltså den är enorm. Och genom de här fem unga, de här liksom unga poeterna i Sverige och genom tidskrifter och så här, så de liksom har alla Edith Södergran som en ledstjärna, att det är liksom hon som på något sätt är måttstocken gentemot vilken man speglar sin egen poetiska produktion. Så hon blir alltså enormt stor på 30-talet. Och på den vägen är det. Att jag tror att de flesta poeter
hon är
idag...
Hon fortfarande en sån poet som man nämner med självklarhet idag.
Absolut. Mm. Och så där om man tittar på dikturval i olika antologier över svensk poesi, så det är Södergran som har flest dikter vid sidan av Bellman.
Vi kan väl säga att poesi är väl inte någon sån här jättegenre idag? Eller?
Det beror lite på vem man frågar. Ja. Men det som är intressant till exempel är att det finns oerhört många tonsättningar av Södergrans dikter. Mm. Vilket jag tycker är jättekonstigt. Men musiker har på något sätt, alltså det finns, jag vet inte, alltså tiotals, kanske hundratals tonsättningar av hennes dikter. Och det är också där på något sätt som de, i den världen de lever. Men jag tror ju också att Södergran hör till det här obligatoriska diktläsandet i skolan. Mm. För en var alltså.
Just det, ja. Agneta, jag tänkte så här, nu har vi pratat väldigt länge här, så att jag tänker så här att Landet som icke är, den får ni höra efter vi har sagt hej då här idag, så att om man vill hänga kvar den, för jag känner att det är nog den dikten som berörde mig mest faktiskt. Okay. När jag läste den. Så att, men först ska vi säga hej då. Agneta Räikkönen, aktuell med böckerna Edith Södergran, Stjärnfångerskan och boken Edith Södergran, Världen min. Stort tack för att du var med idag.
Tack så mycket. Landet som icke är. Jag längtar till landet som icke är. Till allting som är jag trött att begära. Månen berättar mig i silverne runor om landet som icke är. Landet där all vår önskan blir underbart uppfylld. Landet där alla våra kedjor falla. Landet där vi svalka vår sargade panna i månens dag. Mitt liv var en het villa, men ett har jag funnit och ett har jag verkligen vunnit. Vägen till landet som icke är. I landet som icke är, där går min älskade med gnistrande krona. Vem är min älskade? Natten är mörk och stjärnorna dallrar till svar. Vem är min älskade? Vad är hans namn? Himlarna välvar sig högre och högre och ett människobarn drunknar i ändlösa dimmor och vet inte ett svar. Men ett människobarn är ingenting annat än visshet, och det sträcker ut sina armar högre än alla himlar. Och det kommer ett svar. Jag är den som du älskar och alltid ska älska.
Terrorattacken den 11 september 2001 förändrade världen för alltid. USA förklarade krig mot terrorismen och en era av terrorhot inleddes. 2014 utropades ett kalifat i delar av Syrien och Irak. Rörelsen erövrade enorma landområden och skapade ett brutalt styre med offentliga avrättningar och systematiska våldtäkter. Hur kunde denna dödsbringande ideologi attrahera så många människor? I boken IS-krigarnas dröm berättar journalisten Jens Nordqvist om Islamiska statens uppgång och fall. IS-krigarnas dröm är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.